Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag tipsa om vårens arrangemang. Du hittar hela vårens program på vår hemsida och i julnumret av Hälsning som också finns på vår hemsida. Men det gäller temadagen om själavård idag, den 11 januari. Det gäller vårens kvällsbibelskola som börjar den 13 januari. Det gäller bibelkonferensen om den nicenska trosbekännelsen. Det är år 1700 år sedan den kyrkomötet i Nicea. Detta är den 21 och 22 februari. Och det gäller kortkursen om den heliga treenigheten med Carl Beckwith den 24 och 25 februari. För information och anmälan till dessa och andra arrangemang gå in på www.ffg.se.
Andra årgångens evangelium för första söndagen efter trettonde dagen kommer från Lukas kapitel 3. Det är dels versarna 15-17 och dels 21-22. Evangelieboken har den här söndagen rubriken Jesu dop. Men andra årgångens läsning från Lukas handlar dock snarare om vittnesbörd i samband med Jesu dop än själva dopet. Först Johannes döparens och sedan faderns och andens vittnesbörd. Den första hälften av Lukas 3 ägnas åt Johannes döparen. Hans kallelse beskrivs och hans förkunnelse återges. Verserna 13-18 återger döparens löften om Messias. 19-20 beskriver varför Johannes fängslas och fungerar som en överledning till Jesus och vad som sker i samband med hans dop. För tredje och sista gången framställer Lukas, Johannes och Jesu parallella liv efter varandra. Det börjar med löften om deras födelse i kapitel 1 och sedan deras respektive födelse och nu deras tjänst. Härefter kommer allt fokus ligga på Jesus med undantag av ett avsnitt i kapitel 7. Den grekiska texten innehåller flera intressanta företeelser, några semitismer, påverkan från arameiskan. Och samtidigt finns där ett antal typiskt grekiska genitives absolutus, infinitiv med bestämd artikel och till och med en optativ. Vers 15-17 utgör en enda lång mening, liksom vers 21-22 gör det. Vers 15 inleds med två genitives absolutus med participen i presens. Prost och kontos de toulao kai dialogetso menno panton. Men när folket gick i förväntan och alla resonerade i sina hjärtan. Eje är en aorist optativ tredje person singularis. Den används i indirekta frågor efter sekundärt tempus, det vill säga de som har augment, aorist, imperfekt och pluskvamperfekt. Folket undrar om Johannes inte måhända kan vara Messias. Hela vers 15 utgör bakgrundsinformation till det Johannes säger eller ordagrant svarar i vers 16-17. Svaret ställer upp en kontrast mellan Johannes och Jesus. Ego men hydda ti baptizo hymas ergetai deho ischy rotteros mo. Jag döper er i vatten, men han som kommer är starkare än mig. Men föregriper en D-sats. Det är ofta så då att den första satsen, men-satsen, betydelse är mindre och betydelsen av den andra D-satsen framhävs när det är den här typen av konstruktion. Därefter följer två beskrivningar av Jesus som båda inleds med relativpronomen i genitiv ho vars. Och det första som då följer är ett av de mest förekommande citaten i Nya testamentet, för samtliga evangelier och apostlagärningarna återger dessa Johannes ord. Ho ok eimi ikannos lysai ton himanta ton hypodematon auto. Relativpronomenet ho hänger ihop med ton himanta ton hypodematon. Vars sandalremmar jag inte värd att lösa. Och då kan man notera att på grekiska så är det avslutande ordet i satsen auto helt överflödigt. Men det är en vanlig konstruktion i semitiska språk. Nästa sats, ho top tyon ento ente sheiri auto, betyder ordagrant: vars kastskovel är i hans hand. Även om relativpronomenet inte är överflödigt här, är kombinationen av relativpronomen och personligt pronomen en typisk semitism. Infinitiverna dia katharai och synagogein har båda syfte, eller uttrycker båda syfte, för att rena, för att samla. Vers 21-22 har ingen finit verbform förutom den inledande egeneto och det skedde. Det är typiskt för Lukas att inleda ett nytt avsnitt med detta verb. Det är också en semitisk influens, en påverkan från Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet. Efter egeneto följer först en infinitiv med bestämd artikel, inlett av en preposition. Den här typen av konstruktion är mer än dubbelt så vanlig hos Lukas som hos någon annan evangelist. I det här fallet en tå plus infinitiv, och det betyder när allt folket döptes. Därefter följer en absolut genitiv som består av två particip, där det ena, baptistentos, är aorist och det andra, pros evhomeno, är presens. Efter att Jesus döpts och medan han står och ber. Sedan följer det första infinitivet som är bestämt av det inledande egeneto, aneochthenai, och sedan katabenai och till slut genestai. Alltså, det som skedde var ett öppnande av himlen, ett nedstigande av anden och en röst som skedde. Jesu dop fungerar här helt klart som bakgrundsinformation. Det som framhävs är vad som sker när Jesus ber efter dopet. Då sker tre saker som alla strävar fram emot det rösten säger från himlen: du är min älskade son. Notera också det lilla ordet hos. Det står inte att den heliga ande kommer ner i form av en duva, utan så som, det som syns liknas vid en duva. Så några korta kommentarer till innehållet. Notera först att döparens beskrivning av Jesus är trefaldig. Jesus är starkare än Johannes. Han kommer med ett bättre dop än Johannes. Och han är domaren. Johannes kallar Messias för ho ischyroteros, den starkare. Styrka kopplas i Gamla testamentet ihop med frälsare. Beläggställen för detta och övrigt som kommenteras här nedan, det finns under fliken predikoverkstan på FFGs hemsida. Den ovärdighet Johannes känner inför den som kommer efter honom tycks obeskrivlig. Det var slavens uppgift att knyta upp sin herres sandaler, men bland judarna ansågs det vara så degraderande att inte ens slaven skulle göra något sådant. Men Johannes känner sig inte ens värd att utföra denna för slava ovärdiga syssla. Johannes säger vidare att Jesus ska döpa i helig ande och eld. Frågan är då vad det betyder och när det löftet uppfylls. Här föreligger det en rad olika förslag. Det kan för det första vara en referens till pingstdagen. För det andra så kan dom avses. För det tredje så kan det hänvisa till två olika dop, dels ett frälsningsdop i anden och dels ett domsdop i eld. Och för det fjärde så kan det kristna dopet avses anden både renar och delar in mänskligheten i två grupper, i till exempel det som sker i Apostlagärningarna 2:16-39. En femte förklaring, det är att det här sker i steg. Två av de tre elementen, dop, ande och eld, finns med vid Jesu dop. I Jesu korsfästelse av sin korsdöd som ett dop i 12:49-50, nämligen det som var texten på annandag jul i andra årgången, och även då i beskrivningen av pingstdagen. Jesus blir vid dopet och på korset själv döpt i ande och eld i mänsklighetens ställe, för att sedan genom det kristna dopet själv döpa med ande och eld det dop han själv har genomgått. Skiljande av vete från agnarna vid tröskandet, det gick till på följande sätt. Det tröskade kastades upp i luften med kastskoven, varvid den tyngre säden föll ner på golvet medan agnarna blåstes åt sidan av vinden. Jämför här till exempel Saltaren 1:4. Bilden, liksom talet om den outsläckliga elden, finns i Gamla testamentet. Skillnaden mellan Johannes förkunnelse och Gamla testamentet ligger där i att talet om den outsläckliga elden appliceras inte bara på hedningar utan också på Israel i Johannes förkunnelse. Johannes understryker allvaret i att inte ta emot Messias när han kommer. Jesu position som domare är enligt döparen grundat i hans överordnade position. Och här kan man också jämföra med det som står i Apostlagärningarna 10, 42-43, liksom 17, 31. Vi har redan konstaterat att i vers 21-22 ligger fokus inte på Jesu dop utan på faderns och andens vittnesbörd. Grammatiken understryker den trinitariska aspekten på Jesu dop. Notera hur Lukas lyfter fram att himlen öppnas när Jesus ber. Lukas, mer än någon annan evangelist, lägger märke till och beskriver hur Jesus ber, ofta i samband med att något avgörande ska ske eller håller på att ske. Att himlen öppnas förebådar Jesu eget upptagande som kommer att beskrivas i Lukas 24:51, liksom Apostlagärningarna 1:9-11. Det finns också en parallell i 23:45. Förhänget i templet öppnas till den plats där himmel och jord möts i det allra heligaste. Man kan också säga att Jesu dop förebådar pingstdagen. Liksom Jesus är den förstfödde från de döda, är han den första som blir döpt i anden. Notera också att det är som smord med anden Jesus förs ut i öknen. Lite senare i sin programmatiska predikan i Nasaret beskriver han hur han blivit smörjd av anden 4:16-30 genom att citera från Jesaja kapitel 61. Faderns tilltal till Jesus och sin bakgrund i Gamla testamentet. Vi finner citat eller anspelningar på åtminstone Saltaren 2, Genesis 22:2, vers 12 och vers 16, liksom Jesaja 42:1. Deklarationen att Jesus är Guds son från faderns sida bekräftar också vad ängeln sade till Maria i 1:32-35. Det här var texten på fjärde advent. Jesus blir alltså inte son vid dopet. Han är det redan innan han döps. Vår text följs av Jesus släkttavla där hans sonskap sedan förs ända tillbaka till Gud själv. Notera till slut att det är på denna punkt djävulen strax efteråt vill få Jesus att tvivla i kapitel 4, verserna 1-13.